Jag har inför det här mötet blivit lite grann påminn om Josuas bok. Josua eller Josua, vad säger vi? Det är egentligen samma namn det. Han har samma namn som Jesus. Jeshua. Josua, Jeshua. Och den här Josua, han tillhörde dock en annan stam i Israel. Jesus tillhör ju faktiskt en stam i Israel. I Romarbrevet så heter det att han är född av Davids säd. Som människa är köttet född av Davids säd. Men efter helighetens ande är med kraft förklarad vara Guds son. Alltifrån uppståndelsen från de döda. Romarbrevets inledning där. Och Josua var inte från Judas stam, utan han var från Efraims stam. Och Mose hade lagt sina händer på honom. Och folket följde honom hängivet på ett villkor då. Det står i Josuas första kapitel, står det i 17 versen. Så som vi i allt har lytt Mose, så vill vi och lyda dig. Allenast må Herren din Gud vara med dig, så som han var med Mose. Och Gud var verkligen med Josua på samma sätt som han var med Mose. Därför att på samma sätt som Mose fick föra folket genom, vi säger, eld och vatten, stora prövningar med Guds kraft och hjälp, så gjorde också Josua. Det var bara det att Mose förde folket ur slaveriet in i öknen. Och de fick vandra där så länge. Men Josua hade ju på sätt och vis ett mer tacksamt uppdrag då. Han förde folket ur öknen in i landet. Löfteslandet. Och det börjar ju med det här. Det börjar vid floden Jordan. Och det här tycker jag är mycket intressant att göra. Jämförelse då mellan Jesus Kristus, Jesus från Nazaret. Och den, om vi säger, Efraimiten, Josua, Efraimiten. Med samma namn. Därför att hans verksamhet börjar som sagt vid floden Jordan. Liksom Jesu verksamhet. Det inleds vid floden Jordan. Och Josua för hela folket genom floden. Han går själv genom floden. När Josua stiger upp ur floden, så börjar han att inta Kanans land. Och det här är, tycker jag, här tycker jag är mycket intressant att göra den jämförelsen. Om vi tar nu och går till Efesiebrevet. Efesiebrevet, det sista kapitlet i Efesiebrevet. Därför Josua förde krig i Kanans land. Och vi uppmanas också att vi ska vara krigare. Men vilken slags krig är det då? Det heter så här. I 6 kapitlet i Efesiebrevet, 10 vers där. För övrigt bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläd er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta alltså på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och sedan ni har fullgjort allt, behålla fältet. Jag tror det här är ett viktigt ord här. Fältet. Fältet. Om vi tänker på vilket fält Josua Nuns son hade framför sig. Och jämför med vilket fält Jesus från Nazaret hade framför sig. Då ser det väldigt lika ut. Det var samma flod, det var samma land. Men tillvägagångssättet var helt annorlunda. Vilket fält skulle Josua Nuns son inta? Han skulle inta hela det här landet. Vilket fält skulle Jesus från Nazaret inta? När han steg upp ur floden Jordan. Efter att ha blivit döpt av Johannes. Han skulle inte inta Kanans land. Det här tycker jag. Han hade sitt uppdrag. Så länge han var människa i köttet så hade han sitt uppdrag inom Israels gränser. Det hade han. Därför han var inte utsänd till några andra än till de förlorade fåren av Israels hus. Han hade sitt uppdrag där så länge han var människa i köttet. Men vi vet, det verk han utförde inom detta landets gränser. Jag tycker så att ägna sig åt det här. För att på något vis blir alltså Josua, Nuns son, Moses tjänare. Så Mose hade lagt sina händer. På något sätt en idealbild för den politiska kristendomen. Josua Nuns son är liksom idealet för politisk kristendom. Medan Jesus från Nazaret ärligt talat, om vi verkligen uppmärksammar honom, är knappast det. Och det här är faktiskt värt att lägga märke till om man föreställer sig att det skulle finnas någon slags politisk kristendom. Och det finns ju föreställningar om det, eller hur? Men Josua Nuns son, tänk efter nu här, han steg upp i Jordans vatten. Det läser vi om i Josuas bok. Då de hade gått genom. Det står i kapitel 3 och 4 i Josuas bok. I fjärde versen kan vi läsa i början. Då nu allt folket helt och hållet, alltså inklusive Josua då, hade kommit över Jordan, sa Herren till Josua. Välj ut bland folket 12 män, en man ur var stam, och bjud dem och säg: ta här ur Jordan från den plats där prästerna stod med sina fötter 12 stenar och lyft upp dem och för dem över med er och lägg ner dem på det ställe där ni ska lägra er i natt. Det ska bli ett minnesmärke då, 12 stenar. Jesus steg upp ur Jordans vatten. Vi vet han samlade också ihop stenar. Han kallade levande stenar. Det var hans lärjungar. Och vi bara går och ser det här i, vi kan ta till exempelvis, är det Matteus evangeliums 3:e kapitel. Vad som sker. 13:e versen. Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att låta döpa sig av honom. Men denne ville hindra honom och sa: jag behövde döpas av dig och du kommer till mig. Då svarade Jesus och sa till honom: låt det nu så ske, för det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet. Och tillstade han honom det. Och när Jesus var döpt steg han strax upp i vattnet, och se, då öppnades himmelen. Och han såg Guds ande sänka sig ned så som en duva och komma över honom. Och från himlen kom en röst som sa: Den är min älskade son i vilken jag har funnit behag. På motsvarande sätt som Josua, någon som steg upp ur Jordans vatten för att inleda sin verksamhet i Kanaans land, steg Jesus från Nazaret upp ur Jordans vatten för att inleda sin verksamhet. Han skulle också verka inom landet Israels gränser. Han skulle på motsvarande sätt utvälja 12 stenar, 12 apostlar. Men så här i vissa, det finns likheter, men det finns också skillnader. Och det är viktigt, tror jag, att se på vilket plan, om vi gör jämförelsen, som Josua Nuns son går till verket, jämförelse med Jesus, att det verkligen finns skillnad här också. En enorm skillnad. För tänk, hörni, om fältet, om vi nu säger fältet i det här fallet, det var Kanaans land eller löfteslandet. Om det hade haft samma betydelse för Jesus Kristus som för Josua Nuns son, vad skulle Jesus Kristus ha gjort då? Då skulle han ha ägnat all sin energi åt att driva ut romarna ur Israel. Eller hur? Det hade varit allt han hade ägnat sig åt. Därför att landet Israel skulle vara fritt från hedna folk. Och Josua Nuns son hade uppdraget faktiskt väldigt brutalt att utrota de 7 folk som fanns i Kanaans land innan Israel kom dit. Men Jesus Kristus, han gjorde absolut ingenting för att driva ut romarna. Han drev inte ut en enda romare ur Israel. Han drev ut onda andar ur människor. Det var det han gjorde. Han drev inte ut några främmande folk ur Israel. Och därför så har alltså fältet för honom en helt annan betydelse. Han ser samma land några århundraden senare visserligen, men han ser det på ett helt annat sätt. Men vi uppmanas i Efeserbrevet att vara uppmärksamma på ett fält. Vilket fält gäller för oss? Och vilket tillvägagångssätt gäller för oss om vi har ett uppdrag, om det finns ett fält, om vi har ett uppdrag? Det är väl viktigt då att vi är klara över både vilket fältet är och vilket uppdraget är. Det var en väldig skillnad här på uppdrag. Gud hade givit uppdrag. Gud har givit uppdrag i olika tider genom historien. Han gav uppdraget, visst gjorde han det, åt Jesus Efraimiten, om jag säger så. Liksom han gav uppdraget åt Jesus juden. Men vilken skillnad då när det kommer till uppdrag. Däremot fanns det så att säga också likheter. Det fanns det verkligen. Till exempelvis fanns det ju någonting här som Jesus sätter pris på. Det fanns hos Josua, det fanns hos honom. Nämligen tro. Det fanns det. Och det tycker jag, man kan se mera här, men bara uppehålla oss lite vid den tanken. Att Jesus drev aldrig ut några romare. Det fanns säkert de som ville han skulle det. Men han nästan kommenterar inte det, som för en del judar, och inte minst för seloterna, var ömmande fråga. Att Rom hade att liksom annekterat Israel. Att Israels land var ett romerskt protektorat. Och det var ju väldigt förmjukande för judarna, för överste präster och skriftlärde som hade Mose lag och visste vad Josua Nuns son hade fått för uppdrag. Det skulle inte vara något främmande folk i landet, skulle överhuvudtaget definitivt inte vara några som främmande folk som bestämde i landet. Det skulle det israeliska folket själva göra. Men Jesus gör ingenting för att driva ut några romare. hans så att säga ägnar sig åt något helt annat. Hans uppdrag så länge han är människa i köttet, det är begränsat. Han säger ju det, han är inte utsänd till några andra än till det förlorade fåren av Israels hus. Vad har vi egentligen för fält? Han har gett sitt folk ett uppdrag. Var vi än befinner oss. Och han har gett också ett fält. Det står i Efesierbrevet om fältet. Va? Vad är det för fält som vi särskilt tar ansvar för? Vilket uppdrag. Vi ska vara hans vittnen. Vi ska vara hans vittnen. Eller hur? Om vi går till apostlärningarna. Då Jesus hade uppstått från de döda. Han talade med sina lärjungar innan han blev upptagen till faderns högra sida. Det står i Apostlagärningarnas första kapitel. Och lärjungarna frågade, och det hade kommit ihop och frågade honom, står i sjätte versen. Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Han svarade dem, det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Bli mina vittnen. Inte Josuas vittnen. Inte Mose vittnen. Men hans vittnen. Vi har stor glädje av Mose och Josua och alla profeterna. För alla har de någonting att ge i fråga om honom. Men det är faktiskt han vi ska vara vittnen för. När den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Både i Jerusalem och i hela Judén. Och Samarien och sedan in till jordens ända. Det är ju så att jag sa att Josua Nunsson är liksom idealet för politisk kristendom. Medan Jesus från Nazaret, eller för att säga helt enkelt Gud, inte, verkligen inte alla gånger är det. För profeten Jeremia var ju det här en väldig kamp. Att Gud liksom inte var riktigt, ska vi säga, på något sätt fungerar inte i den akuta nödsituation som folket befann sig i. Jeremia hade själv fått uppdraget att tala om den nöd som skulle komma över landet på grund av avfallet. Men han kämpade också själv väldigt mycket med just det här att Gud på något sätt höll sig undan. Det står så här i Jeremias 14 kapitel. Då Jeremia ber till Gud i vers 8. Du, Israels hopp, dess frälsare i nödens tid. Varför är du så som en främling i landet? Lik en vägfarande som slår upp sitt tält endast för en natt. Varför är du lik en rådlös man, lik en hjälte som inte kan hjälpa? Du bor ju dock mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då icke. Man säger, till och med Jeremia var en sån ödmjuk Herrens tjänare. Han fick verkligen bära smälek för Guds namns skull. Men han kunde inte riktigt ta till sig att det skulle vara så att Gud, som en gång hade så mäktigt förlossat sitt folk, så mäktigt också genom Josua fört folket in i landet och låtit dem bosätta sig där, nu skulle te sig så avlägset, som en vägfarande som slår upp sitt tält endast för en natt. Hur kan det bli så att Gud blir som en vägfarande som slår upp sitt tält endast för en natt? Är det inte därför att Guds folk inte gör annat än väldigt tillfälliga besök hos honom? Man blir tillfällig besökare hos Gud när man skulle förbliva i honom. Förbliva i honom. Och det här är ju också någonting som man säger, Jesus går ju verkligen in i det här. Jesus ter sig ju onekligen som en rådlös man som inte kan hjälpa när han hänger på korset. Var det så här det skulle gå? Var det så här det skulle gå? Han steg en gång upp i floden Jordan, liksom Josua Nuns son hade gjort. Han var en ung man, han var fullt i stånd alltså att föra krig, om man säger så. Eller göra allting möjligt. Som vilken, alltså vad säger, medborgare i Israel som helst, som hade hälsa och kraft. Han skulle kunna driva ut romarna. Han drev inte ut en enda romare. Han blev korsfäst av romerska soldater. Efter att ha blivit överlämnad åt dem. Av judarnas överste präst. Och hans lärjungar kunde ju verkligen känna också, kanske som Jeremia en gång. Varför är du lik en rådlös man? Lik en hjälte som inte kan hjälpa. Josuas bok, sa jag. Va? Det är ju där. Vi får verkligen glimtar också. Av den kommande frälsaren. Han ska inte bara frälsa ett folk. Det står att Johannes aposteln säger om honom: vi har själva sett och vi vittnar om att Gud har sänt sin son till att vara världens frälsare. Men vilken märklig väg han gick då för att bli världens frälsare. Men han underkänner verkligen inte tro. Och det här med tron, tror jag. Vi kan se i Markus evangeliets 11:e kapitel. Vi vet ju att det var ju två. Ibland Israels stammar så var det. När Moses sände spejarna en gång in i Kanaans land. Han sände 12 spejare, en representant för varje stam. Och det de såg, det gjorde att de blev rädda. Och de återvände, hade de förlorat modet. Och 10 av spejarna, de kom med rapporter som slog ner modet på hela folket. Det var bara 2 spejare som stod fasta. Och hade ett, så att säga, en rapport att överlämna. Som hade givit folket mod om de hade velat lyssna. Det var Josua och det var Kaleb. De hade, så som det heter, det var en annan ande i dem. De hade tro. Jesus är ju väldigt, sätter väldigt pris också på tron. Tron fanns sannoliken hos Josua. Och Jesus sätter pris på tron som sådan. Kan vi läsa i Markus evangeliets 11:e kapitel då. Det står, de var ju i närheten av Jerusalem och det var nära de här avgörande händelserna. 12:e versen. När det dagen därefter var på väg tillbaka från Betania blev han hungrig. och då han på avstånd fick se ett fikonträd som hade löv, gick han dit för att se om han till äventyr skulle finna något därpå. Men när han kom fram till det fann han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid. Då talade han och sa till trädet, aldrig någonsin mer äter någon frukt av dig. Och hans lärjungar hörde detta. Sen går han in i Jerusalem, in i templet och har en uppgörelse där. Men så står det i 19 versen, när det blev afton begav det sig ut ur staden. Men då det nu på morgonen återgick där fram fick det se fikonträdet var förtorkat ända ifrån roten. Då kom Petrus ihåg vad som hade skett och sa till honom, Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade är förtorkat. Jesus svarade och sa till dem, ha tro på Gud. Sannerligen säger jag er, om någon säger till detta berg, häv dig upp och kasta dig i havet, och därvid icke tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske honom så. Därför säger jag er, det här är två viktiga verser också här, allt vad ni ber om och begär, tro att det är er givet och det ska ske er så. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, för att också er fader som är i himmelen må förlåta er era försyndelser. Det här tycker jag är väldigt viktigt att se. Va? När han säger allt vad ni ber om och begär, då är det som att när man hör det, då är det som att det är någonting man ska ta tag i och inte släppa och vara väldigt envis med. Men när han säger förlåt, då förstår man att det är inte riktigt den envisheten. Och det är inte riktigt den, ska vi säga, omedgörligheten han så att säga efterlyser här. För förlåtelse har att göra med att man släpper någonting. Man håller inte envist fast vid någon, man släpper någonting. Man förlåter. Det låter som att man skulle aldrig förlåta nästan när man läser bara att allt vad ni ber om och begär, tro att det är givet. Men nästa vers, nej, det är inte det här. Den här alltså tjurskalligheten som inte kan på något vis liksom ge efter på någon punkt. Det här tycker jag är värt att se. Men jag skulle tro att Jesus skulle inte erkänna Josua på särskilt många punkter. Han var förfärligt brutal. Och skulle någon träda fram i Jesu tid och liksom insistera på att vi ska gå tillväga som Josua gjorde. Och det var ju faktiskt det var några av hans lärjungar gjorde. Simon Zeloten. Det låter som om han skulle vara av det slaget. För Zeloterna ville ju driva ut romarna. Men han ger aldrig särskilt stora uttryck för det. Men Simon Petrus gör ju det. När han får höra att Jesus kommer att gå till Jerusalem och att han där ska överlämnas och åt syndiga människors händer, då blir ju Simon Petrus väldigt störd av det och vill få honom på andra tankar. Han har lite den här idealet då, Josua-idealet. Inte ska det här behöva ske med vår mästare. Men Josua hade tro. Han och Kaleb, de hade en annan ande på det viset. Och vi kan läsa om hur det här kommer till uttryck, tycker jag, lite grann på motsvarande sätt då. Därför att när de har besegrat alla konungarna på ett visst område, det är ju saker som vi kan läsa om i 10:e, 11:e kapitlet. Och sen så kommer det här att de också fördelar landet. De erövrar, de lägger under sig landet. De fördelar landet. Och här finns ett enormt fint uttryck för Josuas tro liksom. När det kommer till Josefs stam. Och Josefs stam ska ha sitt område. Vi ska se vad det är någonstans nu. Josefs stam. Josef blir lite bekymrad nämligen. Därför att det område som han får sig tilldelat, det ser så väldigt otillgängligt ut. Det ser ut som att det är så att säga som de skulle kunna inta. Där är liksom ingenting som, det finns ingenting att odla. Och de bördiga trakterna där är det stora kämpar som bor, säger de. Och som har stridsvagnar av järn. Och de tycker det här är väldigt lite inbjudande så att säga. Så de kommer till Josua, 16 kapitlet. Nej, vänta nu här. De har ett meningsutbyte med Josua om att det här är ju i och för sig ganska bra område, men alltså i fråga om storleken. Men dels är det sådana områden där det inte är möjligt att odla, och dels är det förvisso bördiga trakter där. Men ska vi se här, 17 och 16. Ja, tack ska du ha. I 14 versen läser jag. 17 kapitlet. Josefs barn talade till Josua och sa: varför har du givit oss till arvedel allenast en lott och ett skifte, fastän vi är ett talrikt folk, då ju Herren hittills har välsignat oss? Då svarar Josua dem: om du är ett för talrikt folk, så drag upp till skogsbygden och röj dig där mark i Perisernas och Rafaernas land, eftersom Efraims bergsbygd är dig för trång. Men Josefs barn sa: i bergsbygden finns inte rum nog för oss, och det kananer som bor i dalbygden har allasammans stridsvagnar av järn, både det som bor i Betsean och underlydande orter, och det som bor i Israels dal. Josua sa till Josefs hus, till Efraim och Manasse: du är ett talrikt folk och har stor kraft. Därför ska du inte bara ha en lott, utan du ska få en bergsbygd som Jok är en skogsbygd, men som du ska röja upp så att till och med utkanterna därav ska tillhöra dig. Ty du måste fördriva kananéerna, eftersom de har stridsvagnar av järn och är så starka. Så de anspelar på att de har stridsvagnar av järn, och det är ingen idé. Men just det som de menar vara ogörligt, det tar Josua fasta på, så säger han: de har stridsvagnar av järn, och just därför ska ni driva bort dem. Det här talar ju om en tro. Va? Det här var typiskt för Josua. Va? Därför det var på det här sättet han liksom trädde fram då, han och Kaleb. Det var precis den här visan som 10 spejarna stämde upp. De är för starka och de är för många och det finns jättar där. Och då sa Josua och Kaleb att nej, då ska det bli en munsbit för oss. Det som var helt ogörligt, tyckte Josefs barn. Det var Josua, för liksom, han hade ju liksom på det sättet blivit, om man säger, han hade gjort sig bemärkt på det sättet. Hans tro yttrade sig på det sättet. Att, ja men det är just därför vi ska ge oss på dem. Därför att det är så ogörligt. Därför att för Gud kan ingenting vara omöjligt. Och så finns det andra uttryck då. Även i Nya Testamentet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår den som tror. Va? Allt förmår. Den som den här tron finns verkligen hos Josua. Någon så. Även om tillvägagångssättet är så väldigt annorlunda. Och fältet för Josua någon så. Det är inte detsamma som det är för Jesus från Nazaret. Det är inte detsamma. Det ser likadant ut. Men det är inte detsamma, därför uppdraget är inte detsamma. Det handlar inte, man tänker så lätt att det ska, man ska liksom lägga under sig territorier typ. Och jag vet inte riktigt. Ja, det ligger någonting i det då. Gå ut i hela världen. Predika för evangeliet. Predika evangelium för allt skapat. Gå ut i hela världen. Predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt, halleluja, ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömd. Det är ju mycket vidare område än bara ett land. Det är det. Men vi vet vägen dit. För Jesus. Den gick genom korset. Och det här finns också på, när vi läser Josuas bok. Jag gjorde det här och såg hur på ett märkligt sätt, kanske kan man tycka liksom motsägelsefullt, så är ju den korsfäste närvarande även i Josuas bok. Och det läser vi om i 10:e kapitlet. Det står så här. Ifrån början där. Efter att de hade besegrat Jeriko. Efter att de hade besegrat Ai. Efter att de hade blivit lurade av gibioniterna. Som uppträdde som att de hade kommit från långväga. Men själva verket bodde de ju alldeles i närheten. Men de hade hört om Israels Gud och de insåg att det var ingen idé att göra motstånd. De underkastade sig Josua, men de gjorde det på det här gibioniternas list, kan vi läsa om i 9:e kapitlet. Det Arne predikade om det på sin tid. Det är ett väldigt värdefullt budskap. Men jag ska inte uppehålla mig så mycket vid det nu. Gå till 10:e kapitlet i Josuas bok där det står om efter att de hade vunnit de här segrarna då, att då nu Adonisedek, konungen i Jerusalem, hörde att Josua hade intagit Ai och givit det till spillo och att han hade gjort med Ai och dess konung på samma sätt som han hade gjort med Jeriko och dess konung. Och att invånarna i Gibeon hade ingått fred med Israel och fick bo mitt ibland dem. Fruktade han och hans folk storligen. För Gibeon var en stor stad. Så som en av konungastäderna. Ja, det var större än Ai. Och dess män var alla tappra. Och Adonisedek, konungen i Jerusalem, sände till Hoham, konungen i Hebron, till Piram, konungen i Jarmut, till Jaffia, konungen i Lakis och till Debir, konungen i Eglon, och lät säga: kom hit upp till mig och hjälp mig så att vi kan slå gibeoniterna. För de har ingått fred med Josua och Israels barn. Och gibeoniterna vänder sig till Josua och säger: nu får du hjälpa oss. Och han gör det. Och han, Josua och Israel, krigar mot de här konungarna och besegrar dem. Och de här konungarna, fem konungar då, tillsammans med Adonisedek, får gömma sig i en grotta. Och Josua gör en väldigt, markerar här riktigt, det står i 24 versen. När dessa konungar hade blivit förda ut till Josua, kallade Josua till sig alla Israels män och sa till anförarna för krigsfolket som hade dragit med honom: träd fram och sätt era fötter på dessa konungars halsar. Och de trädde fram och satte sina fötter på deras halsar. Sedan sa Josua till dem: frukta icke och var icke försagda, utan var frimodiga och oförfärad, ty så ska Herren göra med alla fiender som ni kommer i strid med. Därefter lät Josua slå dem till döds och hänga upp dem på fem pålar. Och de fick hänga på pålarna ända till aftonen. Där hängde alltså Adonisedek. Han var en motståndare till Israel. Men när han hänger där på pålen, då funderar jag lite grann. Det är liksom en manifestation alltså. Vad betyder Adonisedek? Adonisedek var konung i Jerusalem. Han var förmodligen en arvtagare till Melkisedek, som hade bott där många århundraden innan, och som vi vet kom Abraham till mötes. Melkisedek betyder rättfärdighetens konung, och han enligt Hebreerbrevet blir en förebild på Jesus, en överste präst till evig tid efter Melkisedek. Adonisedek betyder i stort sett detsamma som Melkisedek. Adoni är det herre. Alltså inte rättfärdighetens konung, utan rättfärdighetens herre. Rättfärdighetens herre hänger på pålen. Ja. När Israels barn drar in i landet så hänger som en manifestation, liksom ett tecken. Rättfärdighetens konung, Adonisedek, hänger på pålen. Pålen är korset. Korset i grundtexten är stauron. Och stauron betyder egentligen påle. Där finns en manifestation av Guds rådslut som så småningom kommer alltså att leda till att rättfärdighetens konung Jesus, fridens konung kallar han alltså, fridens konung, får hänga på stauron, på pålen, på korset. Inför alltså att hans efterföljare drar ut i det fyra väderstreck och lägger under sig territorier. Nej, inte i första hand territorier, inte i första hand politiska områden, utan i första hand drar hans apostlar ut för att vinna människors själar, att befria människors själar. Driver inte ut några politiska makter, driver ut onda andar, befriar från synd genom Jesus. Det var en sak jag såg här i Josuas bok, lite svårt att kanske bara få fram allting, men om Josua Nunsson är ett slags ideal för politisk kristendom, vi får inte blanda ihop honom trots allt med Jesus från Nazaret, som knappast är ett ideal för politisk kristendom. Därför det handlar inte om att kämpa en kamp mot kött och blod som vi har läst. Utan det är ju desto allvarligare då att vi klarar vilket fältet är. Och jag tror att det är väldigt allvarligt att be till Gud att vi förstår. För att vi lever inte i den första tiden. Då hela världen var en jungfrulig mark för evangeliet. Vi lever inte i den tiden. Den första tiden var hela världen en jungfrulig mark för evangeliet. Detta kommer till uttryck exempelvis i den syn som Simon Petrus såg enligt Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Duken som sänks ner, den är full av alla slags himmelens fåglar, krälande djur och fyrfota djur. Och han får höra, stå upp Petrus, slakta och ät. Men han säger, jag har aldrig orenat mig. Det var så mycket mat, det var så mycket att äta där då som inte var rent enligt Mose lag. Men Herren säger, vad Gud har förklarat för rent må du inte hålla för ohelig. 3 gånger efter varann. Därför han skulle förstå att hela världen är jungfrulig mark för evangelium. Och det var inga problem att gå till hedningarna och predika evangelium. Det var det han skulle göra, det var det apostlarna skulle göra. Likaså så säger Jesus själv, lyft upp era ögon. Se på fälten, vi talar om fältet här. Hur ska fältet förstå? Se på fälten, hur det har vitnat till skörd. Det var den första tiden som han sa det. Då hela världen var en jungfrulig mark för evangelium. Ett fält vet vi däremot. Det kan förvandlas med tiden. Det kan förvandlas så att det inte längre är jungfrulig mark. Och då måste man alltså överväga vilka slags arbetsredskap ska man egentligen då använda. Hebreerbrevet så står ju om det här i 6:e kapitlet. I 6:e kapitlet så skriver Hebreerbrevets författare mycket allvarligt om i 4:e versen, de till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande och som har fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå har avfallit, de är det omöjligt att återföra till ny bättring. Eftersom det på nytt korsfästa Guds son åt sig och utsätta honom för bespottelse. Det är ju så att den jord som indricker regnet när det titt och ofta strömmar ner däröver och som framalstrar växter dem till gagn för vilkas räkning den brukas. Den jorden får välsignelse från Gud. Den åter som bär törn och tistel, den är ingenting värd och är förbannelsen när och slutet blir att den avbränns med eld. Ja, detta kan man också kalla för fält, va? Jorden som är ett fält, ett åkerfält. Om den bär törn och tistel och är ingenting värd kan man säga att det är jungfrulig mark. För budskapet, det budskap som handlar om den korsfäste, när det på det viset har blivit behandlat, att man har åter på nytt korsfäst Guds son åt sig. Vad har man ställt till då? Och det här, säger skriften, när vi kommer närmare slutet, är liksom någonting som vi måste ha med i perspektivet. När vi kämpar trons goda kamp och söker så att säga en framkomlig väg. Bönämnen, hjälp oss Herre se fältet. Hjälp oss förstå uppdraget. Hjälp att vi inte förleds liksom att tänka om det i politiska banor. Som att vi ska göra några slags erövringar i världen, i tiden. samla er icke skatter på jorden, där mått och mal förstör, där tjuvar bryter sig in och skär. Samla er skatter i himlen, där mått och mal icke förstör, där inga tjuvar bryter sig in och skär. Ty där er skatt är, där kommer och ert hjärta att vara. När det gäller slutfasen, då vet vi, då har Jesus till exempelvis i Lukas evangeliets 21 kapitel talat om den. Vad är det som finns egentligen att hoppas på och räkna med? Det finns faktiskt utrymme för kanske inte så mycket verksamhet, men det ska i alla fall finnas utrymme för att fly. En viss tid ska det finnas utrymme för att fly. Han skriver om, eller han tar, Jesus talar om i Lukas 21 kapitel och 20 vers. När ni får se Jerusalem omringas av krigshärar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då må det som är i Judén fly bort till bergen, och det som är inne i staden må dra ut därifrån, och det som är ute på landsbygden må icke gå dit in. Det finns utrymme för, kanske inte så mycket verksamhet då, men för att fly. Och innan det så säger han alltså i 19 versen. Genom att vara ståndaktiga ska ni vinna era själar. Kanske begränsas uppgiften till detta. Hur nära är vi slutet? Att vi ser till att vi åtminstone vinner våra själar. Man förhoppningsvis vinna någon annan också. Vinna andra också. Men hur ser fältet ut för vårt vidkommande? Hur ser uppdraget ut för vårt vidkommande? Vi måste i alla fall, ära vare Gud, förtrösta på och lita på honom som har all makt. Som kan ge oss det som vi behöver, den utrustning som vi behöver. För den tid vi lever i. Halleluja. Ska vi stilla oss lite? Tala med Herren. För Josua Nuns son, fältet, det såg i stort sett ut på samma sätt som för Jesus. Det var i samma territorium. Men uppdraget såg helt annorlunda ut. Men vi ska i alla fall fortfarande, tack och lov, vara Jesu vittnen. Och må Herren hjälpa oss. Vi talar med Herren. Stilla oss när vi avslutar här. Halleluja. Vi prisar. Vi tackar dig. Amen. Men tro. Jesus satte pris på den. Den fanns hos Josua Nuns. Det var väldigt liknande tro. Säg till detta fikonträd, häv dig upp. Ryck dig upp med rötterna, plantera dig i havet, det ska ske. De har stridsvagnar av järn. Ja, men just därför ska vi ta upp striden. Men, vad säger han? Vad säger han? Lukas 17 kapitel. Men ska väl människosonen när han kom finna tro här på jord. Amen. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig. Vi lovar ditt namn. Vi beder dig. Halleluja. Tack för det här, Herre. Prisad vare du, Gud. Jag beder, Herre. Det som jag i min begränsning har fått fram, det är inte så mycket, men du kan fortsätta tala till oss var och en. Vi tackar dig, Herre, för din nåd. Vi tackar dig för din ande. Vi tackar dig, Herre Gud, för sanningen. Amen.